Podplay.
Han kunde skicka liksom 200 meddelanden på en dag. Det var, alltså han kunde hålla på från 5 på morgonen till 10-11 på kvällen. Skicka allt möjligt.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter jag män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen psykopati? I varje säsong gästar experter som berättar mer om det. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är journalist, relationsterapeut och författare. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes.
Veckans gäst är Ida Redig. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack så mycket.
Kan du börja med att presentera dig själv lite kort?
Absolut. Jag gör musik. Jag jobbar som artist och låtskrivare och producent. Just nu är jag aktuell med ny musik. Jag har precis släppt en ny låt som heter Du är så jävla snygg. Och som är en del av mitt kommande album Du tog kär, jag tog lek. Jag gör musik helt enkelt. Det är det jag lever på. Och det jag gör.
Idag kommer du berätta om någonting som, ja, det kanske också kan på ett sätt kopplas lite till ditt yrke.
Absolut. Alltså, i och med att man, idag är ju sociala medier en jättestor del av yrket. Och att ha en öppen profil som är öppen för alla att höra av sig. Och jag har ju en dialog med mina följare så att säga. I kommentarsfältet på det jag lägger upp och så. Baksidan med det är att det som jag har råkat ut för då är ju stalking och sexuella trakasserier. Det jag ska prata om idag, det är ju ett specifikt fall där en man blev dömd. Men det är ju egentligen inte första gången jag råkar ut för stalking faktiskt. Det är första gången jag polisanmäler.
Om du skulle ta det från början innan du... Ja, du har råkat ut för det här mycket.
Mm.
Om vi ska prata om det här fallet som vi kommer fokusera på. Var det tidigt i din karriär eller hade du redan råkat ut för stalking många gånger innan den här personen dök upp?
Det som skilde sig mest det var ju mängden meddelanden per dag. Började med att han kunde skriva öppet på mina bilder. Väldigt sexuella meddelanden och sånt där. Jag vet att jag registrerade någon gång liksom att jag hade följare som skrev till honom bara så här, kan du inte skriva eller vad håller du på med? Och att de sa till honom, får jag sånt då brukar jag liksom plocka bort det i flödet. Jag vill inte att folk ska se det. Men sen så började jag upptäcka att jag fick väldigt många meddelanden. Det var väldigt grova. Alltså det var ju sexuella trakasserier rakt upp och ner. Och det ökade i mängd väldigt snabbt. Och när jag skrev mitt första meddelande så skrev jag som jag kan göra ibland. När man känner att det här är inte okej så kan jag ibland skriva till folk. För att man kan inte heller gå och polisanmäla alla hela tiden. Då hade det varit ett heltidsjobb för mig att polisanmäla alla som utsätter mig för sexuella trakasserier. Men då skrev jag att om du inte lägger ner nu så kommer jag ringa polisen. Det är obehagliga i det. Det var att jag upptäckte att det blev som en knäpp. Alltså att han blev så extremt besatt efter det. Vanligtvis så svarar jag ju inte på privata meddelanden. Men det var som att det var det han väntade på att jag skulle svara. Och när jag skrev att om du inte lägger ner så kommer jag ringa polisen. Då bara, det bara rassade in. Han kunde skicka liksom 200 meddelanden på en dag. Det var, alltså han kunde hålla på från 5 på morgonen till 10-11 på kvällen. Skicka allt möjligt. Liksom att han skulle köpa mig för si och så mycket. Och att, alltså det man inte riktigt förstår det är att det är så här. det här grova sexuella och innehållet i hans meddelanden i kombination med att det var så många meddelanden och att jag absolut inte har någon aning om vem den här människan är.
200-300 meddelanden per dag.
Ja, alltså det var en extrem mängd. Och så kunde det ju gå liksom i sjok, så ibland kunde det vara lite tyst. Tänker man att ja, men nu har han slutat, och så bara kom det tillbaka med full kraft igen. Och mot slutet där så var det ju... Alltså det var ju tusentals meddelanden. Jag tror jag räknade upp det 4000 meddelanden under rättegången eller innan rättegången, men det är ju mer.
Gick det att blocka den här personen?
Problemet med att blocka det är att i och med att jag inte vet vem den här människan är, jag har ingen aning om vad hans avsikter är. Jag vet inte vart han bor. Om jag blockar honom så vet inte jag om han kommer stå utanför min dörr dagen efter för att han inte kan nå mig eller så. Det här är ju på sociala medier, och jag tror att många människor tror att man är liksom fri där, att man kan sitta där och skriva vad som helst till vem som helst och gå fri. Och det är egentligen det som är det speciella med mitt fall, så att säga. Han sökte aldrig upp mig fysiskt, men han trakasserade mig varenda dag och gjorde sig själv skyldig då till den här typen av stalking. Och jag tycker att det är... Nu hoppar jag lite här då, men i efterhand så kan jag känna så här, bara, det är en sån jävla vinst att han blev dömd. För att när jag själv ringde polisen och skulle göra den här polisanmälan, då tänkte jag själv att det här är bara någonting som kommer stoppas in i ett fack. Det kommer inte hända någonting. Men jag kände mig, inte hjälplös, men jag vet inte vilket ord jag ska hitta, men det kändes hopplöst liksom, att så här, vad ska jag göra för att få den här människan att sluta? I och med att jag också har tidigare erfarenheter av stalking, alltså då fysisk stalking, så vill jag inte riskera att hamna i det läget igen. För hur man än vrider och vänder på det så vet jag inte vad syftet är.
Och det här allra första meddelandet, minns du den dagen och vad du tänkte och hur inledde han kontakten med dig?
Nu minns inte jag exakt i... Men ja, jag tror inte jag kan säga vad han skrev, för att det finns ju väldigt tydliga regler vad... att jag inte får säga någonting som kan härleda till honom, och i och med att han skrev många av de här sakerna öppet, så det han skrev i början skrev han på nästan alla bilder, så det var samma sak. Det var kommentarer på bilder och meddelande på liksom privata meddelanden, men sen började han utveckla det här och väldigt ingående sexuella liksom, vad han skulle göra och vad han ville att jag skulle göra. Alltså sjukligt, på ett sjukligt sätt. Och det mest obehagliga med allt det han skickade, det var att han kunde blanda upp de här, nu väljer jag säga sexuella trakasserierna för att det är så brett ord liksom. Jag vet inte riktigt vad man skulle använda för ord annars, men de här sexuella meddelandena med videos på folk som ströps, alltså kvinnor då som ströps, och bilder på små barn. Vi kunde inte få, när vi satt vid rättegången så kunde vi inte, vi fick inte tillgång till allt som man hade skickat, för att då Meta hade plockat bort innehållet för att det var olagligt innehåll eller sexuellt innehåll.
Kan du berätta om dina känslor när du 200-300 meddelanden om dagen, var det under en lång period?
Mm, det var ju flera år, alltså det var ju... Jag tror vi kunde få det till 1,5-2 år, men jag vet att det är längre tid.
Kunde du på något sätt, alltså var det ett fejkkonto, eller kunde du tydligt ta fram vem den här personen var?
Nej, det var ju det som polisen fick faktiskt hjälpa mig med, för att han hade ju ingen fejkprofil, men jag kunde inte se vem han var. Han hade inte en bild på sig själv och så hade han liksom ett smeknamn. Men det är ju det som är bra med till exempel Facebook, att polisen faktiskt kan ta fram information om folk, och de lyckades få fram vem man var och vart de bodde och allting. Det är så tragiskt att säga på ett sätt att jag själv är så chockad att jag fick sånt gehör på en gång när jag kom in med den här polisanmälan.
Vad tror du det kan bero på?
Jag tror framförallt för det första att polisen som hjälpte mig var en kvinna som var helt otrolig och själv tyckte att det här var helt åt helvete, ursäkta ordvalet, men det är ju det. Och själv kunde se omfattningen, att det var så omfattande och att det hade hållit på under så lång tid. Så att den polisen, hon var ju otrolig och hjälpte mig också att ta det här till alla, alltså alla steg som man skulle göra. Och det var ju också hon och åklagaren som såg till att det här blev, och mitt ombud då, som såg till att det här blev olaga förföljelse, heter det tror jag, stalking.
Kan du berätta lite om dina känslor och tankar och amen, även rädslor som säkert uppstår i det här? Du nämnde tidigare att man, och jag vågar inte blocka för då kanske personen dyker upp någon annanstans, men bär man inte med sig på en konstant oro när man utsätts för något sånt här under mer än, amen, under flera års tid?
Jo, absolut. Alltså, just i det här fallet så jag tror inte jag fattade riktigt själv hur påverkad jag blev av det förrän i efterhand, eller liksom förrän långt bit, lång bit in i det, att man kollar sig över axeln när man går hemifrån. Jag, alltså, jag vet ju inte, jag visste inte ingenting om den här människan. Jag visste inte ens om han bodde i samma stad som mig. Så att jag hade ingen aning om han skulle dyka upp utanför mitt hem. Eller, man blir väldigt påverkad. Jag har ju också lärt mig, i och med att jag har varit med om liknande fall innan, så vet jag ju också att det är sällan jag skriver i realtid exakt vart jag är någonstans.
Är det ett bra tips skulle du säga?
Det skulle jag absolut säga. Om man är en offentlig person så tror jag att man mår bra, eller att man gör sig själv en tjänst, om man är lite cynisk. Och det låter ju hemskt att säga, men man kan inte lita på människor. Tyvärr. Alltså, och det är egentligen det sämsta tipset. Du ska inte lita på människor. Men om man till exempel är utsatt för sånt här, eller om man har någon person som är efter sig, då är ju liksom det klassiska: skriv inte exakt vart du är någonstans, eller om du är ensam någonstans. Eller...
Menar du ensam? För jag tänker, du är ju ändå artist. Mm. Och,
Så här, ofta om jag är på en spelning, då har jag ett stort entourage runt omkring mig. Det är folk som jobbar där, jag är ju med folk hela tiden. Men om jag är på restaurang med en kompis så lägger inte jag ut det förrän jag har kommit hem oftast, eller när jag inte är på stället. Det är ju samma sak som när man är ute och reser. Och folk har ju en förmåga att lägga ut exakt att de är ute och reser. Och då vet ju folk att det är tomt hemma hos dem och det är fritt framför att göra inbrott. Alltså det är lite samma sak egentligen.
Men du hade de tankarna med dig under den här perioden.
Mm.
Berättade du för någon nära eller kompisar om det här du utsattes för?
Alltså det är lite så här, jag är ju en väldigt positiv person överlag. Och jag är glad och ser på det mesta som att det här är inget problem. Och tänker att, som jag sa till exempel, att man har de här åtgärderna. Att jag försätter mig inte i situationer där jag kan utsättas för någonting som jag inte kan hantera. Men ja, till slut så började jag prata med vänner om det. Och det jag också ändå fick höra, det är ju att så här, ah, och jag har också varit med om det här, och den här skrev, och liksom vi kunde sitta och visa liksom våra inkorgar. Ja, ah, men som jag sa innan då, att det är ju den här personen blir dömd för stalking, men om man skulle kolla min inkorg så är det ju sexuella trakasserier från många män, och jag är ju absolut inte ensam. Och det märkte jag när jag började prata med vänner både inom i branschen och överlag, liksom att det här är ju vardag på ett sätt. Även om just stalking till den här extrema nivån kanske inte är lika vanligt, så tror jag ändå att det finns ett väldigt stort mörkertal. Och jag tror att många resonerar som jag resonerade innan jag gjorde min polisanmälan. Att så här, ah, det är väl ingen idé att göra en polisanmälan, för det kommer inte hända någonting. Och så blev det som det blev, att han blev dömd. Det är väldigt... Jag vet inte om jag är en av de första fallen, men jag vet att mitt ombud var så... det här är jättebra att han blev dömd, för att det sätter också ribban för framtiden. Det är en ny del av samhället. Lite som jag varit inne på innan, att internet idag, det är ju långt ifrån samma sak som det var för till exempel 20 år sedan, eller när det var nytt. Att det var ju, då var ju internet som ett parallellsamhälle, något som hände vid sidan om. Idag är det ju liksom, många lever ju halva sina liv på internet. Så att även om man kanske inte skulle säga sakerna rakt upp och ner i ansiktet, det som man skriver, så är ju det nästan samma sak, tycker jag. Att om jag skriver något till någon, det kan ju vara hat eller vad som helst, eller olämpliga saker överlag, att det är ju nästan som att säga det rakt upp och ner i ansiktet till någon. Och det här fallet visar ju på att man kan bli dömd för det.
Fanns det perioder då du trodde att det här var över och så kom han tillbaka, eller var det systematiskt varje dag så mycket, eller kunde det ibland avta och du började känna en viss lättnad att pusta ut, så här, åh, nu är det över?
Nej, det var ju väldigt korta perioder då, faktiskt, som det var ju det att i början var det ju lite mer utspritt. Så då hann jag ju liksom mer reagera på innehållet, att säga okej, okay, det här är ju inte okej, okay, liksom, ja, skitsamma, det är bara en gubbe. Så, och sen då när det började komma lite oftare och lite oftare, och sen när jag går tillbaka och kollar på meddelandena, och när jag började skriva, du vet, nu får du lägga av, annars ringa polisen, då var han ju inte uppe i liksom hälften av vad det skulle bli när han blev så där besatt liksom efteråt.
Det var inget han skrämdes av, det här med polisen?
Nej, han blev liksom, han gick ju igång på det liksom. Mm. Det var ju hans bränsle liksom.
Har du mött den här personen då i rätten?
I rätten möttes vi. Som tur var fick jag sitta bakom en, alltså jag fick sitta på länk. Så att jag var inte i samma rum som honom, och det var jätteskönt, men det var ju otroligt. Det var ju mycket jobbigare än vad jag trodde. Just att jag inte visste. Det där som jag sa innan, att på ett sätt var det en lättnad, för nu vet jag vart han bor, jag vet vem han är, och jag vet, eller vem han är vet jag kanske inte, men jag vet mer om honom, så jag känner att jag kan ha gått vidare från det nu. Men det var ju liksom kulmen när jag satt där i rätten och var tvungen att sitta och prata om de här sakerna, för att det är ju också, även om det inte är jag som har gjort något fel, så är det ju en skam, alltså det är ju ett en äckelkänsla som är väldigt svår att beskriva, att sitta och behöva. Åklagaren satt och läste upp de värsta meddelanden liksom, och visade filmklipp från hans meddelanden. Och att även om jag vet att, som jag sa, att det är inte jag som gjort något fel, så blir det en sån skamkänsla över hela, för att det är så vidriga saker liksom.
Förklarade han någonting kring varför han hade gjort det här? Fick ni någon?
Nej, jag upplevde att någon hade sagt till honom vad han skulle säga, och så sa han det, typ. Jag kände inte att jag fick något svar på det. Mm. Nej. Jag tror ju också att det är ju bara en sjuk människa som gör såna här saker.
Var han som du hade du någon föreställning på hur den här staken var, såg ut? Fanns det någon? Jag vet att du inte kan gå in någonting på personen.
Ja, jag önskar att jag kunde gå in på detaljer, för då hade det är så här. Jag kan ju säga så här, det var ju motsatsen till en ung person. Jag vet att man pratar mycket om incels och sånt idag. Jag skulle nog sikta på att det var mer åt det hållet. Mm. Men som sagt, jag är ju väldigt noga med att jag kan bara prata om det här utifrån mitt perspektiv liksom, och hur det här var för mig. Och som jag sa innan, så anledningen till att jag faktiskt valde att vara öppen med det här, när det plockades upp i media, så kände jag att då kan jag lika gärna äga min historia själv. Dels för att det är ett viktigt ämne, men dels också för jag tror verkligen att jag inte är ensam om det här. Alltså jag tror att det finns så många, och jag har redan hört flera, jag kan ju inte nämna några namn, men jag vet redan idag så är det 2 personer som har kontaktat mig och sagt att det här har hänt, och nu ska jag göra en polisanmälan.
Förändrade den här upplevelsen och den här erfarenheten just med den här personen framåt? Har du haft stalkers efter det här också?
Han blev ju dömd ganska nyss, så att det här är ju fortfarande ganska färskt, så att säga. Men Jag har skrivit till 2 personer redan, om du inte slutar så kommer jag ringa polisen. Och jag känner ju också att, nu känner jag ju själv att det finns en tyngd i de orden jämfört med innan. Och jag kommer göra det också. Skillnaden är att, det som jag sa innan, man kan ju inte sitta och ringa polisen för varenda grej. Då hade ju det varit ett heltidsjobb för mig, och det är ju faktiskt en väldigt stor del av den här biten som jag känner nu, en otrolig lättnad att slippa hålla på med det här, för att det tar så mycket tid. Och det är ju nackdelen med det då. Och som jag ser det, som jag får skadestånd, det är ju egentligen för min uteblivna arbetstid. All tid jag har fått lägga ner, nätter jag har suttit och räknat meddelande, alltså det är ju ett otroligt jobb. Alltså jag har lagt ner så mycket jobb själv då, förutom den här polisen som har hjälpt mig och åklagaren och mitt ombud som är alltså helt otrolig, så har jag ju lagt ner väldigt mycket tid på det här själv. Och nu kommer jag inte ens ihåg vad din fråga var, men om det förändrat mig, kanske din fråga var.
Mm.
Ja. Alla händelser i livet tror jag förändrar en väldigt mycket. Faktiskt också, och det är väldigt positivt tror jag. Alltså jag tror att allt som händer en leder till någonting. Jag ska inte säga positivt, för att det är också förringa saker. Det är klart att det händer saker i ens liv som man inte vill vara med om. Men jag tror att alla jobbiga saker man går igenom kommer man ju ur starkare. Och det låter ju som en klyscha, men så är det ju verkligen. Och ju fler saker man är med om, desto mer växer man som människa. Och det tror jag verkligen, och det vet jag också av erfarenhet att man gör. Jag hade kanske inte kunnat sitta och prata så här för 10 år sedan. Jag hade inte varit lika säker i mig själv. Jag har varit med om väldigt många saker som har gjort mig till den människan som jag är idag. Så att, ja, det har förändrat mig som människa. Ja, jag är mer försiktig. Jag är vaksam, och som jag sa innan, jag anpassar mitt liv ändå. Jag anpassar mitt liv utifrån att det här kan hända. Till exempel då som i sociala medier. Eller
har du något annat du gör också för att anpassa? Något så här, som också kan vara ett tips till lyssnarna?
Alltså så här, man ska ju inte gå omkring och vara rädd i livet och hålla på och oroa sig. Men som jag sa innan, alltså jag tycker ändå så här, man kan inte lita på alla människor. Så är det. Alla människor vill inte gott. Så är det också. Och jag tror att det många faktiskt glömmer ibland, det är att man känner inte människor på internet. Alltså, och det tror jag är ändå viktigt att komma ihåg, att så
den du skriver med och aldrig har träffat, det är en främmande människa.
Det är en främmande människa, och du vet inte om det är en liksom samarit som gör liksom allt gott i livet, eller om det är en mördare. Alltså så. Det kan man ju inte veta. Nu är jag på internet i egenskap av alltså musiker. Det är ju mitt jobb liksom. Men jag tycker ändå det är viktigt att komma ihåg att man inte känner människorna på internet.
Har du bearbetat det här på något sätt?
Ja, alltså, jag tror jag bearbetar det mesta på mitt sätt. Jag är ju, som jag sa innan, väldigt enkel person och analyserar nog inte saker så himla mycket. Men när jag sitter och pratar om de här sakerna och pratar med vänner om det och sånt, så i och med att det ändå har påverkat mig så pass mycket och att man går och tänker på det, så jag kanske borde bearbeta det lite mer.
Men, du har inte gått hos psykolog eller
nej, det har
terapi
jag inte gjort.
Eller så?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har aldrig gått hos en psykolog faktiskt.
Mm.
Jag tror att det är också så här, det kanske är någonting för mig om 20 år, jag vet inte. Just nu är jag så, jag tror så här, alla människor hittar sitt sätt, förhoppningsvis. Men jag vet ju vad mitt sätt är, sitta och spela piano eller gå en promenad eller prata med vänner eller bara fortsätta göra musik och tänka.
Mm.
Inte älta, det är också det viktigaste tycker jag.
Hur skulle du säga att du känner dig idag när du, för du har varit offentlig med det här, nu är du med i podden, du har tidigare varit med i andra program och det är en, ja.
Alltså det är så annorlunda. Jag är ju van vid att sitta och prata om min musik och skoja, men du vet, alltså, jag är rätt tramsig som person och tycker det är skitkul att göra roliga radioprogram och tv-program och prata om min musik och spela live och sånt där. Och så kommer det här, så det är väldigt annorlunda för mig faktiskt att sitta och prata om de här sakerna. Det känns inte onaturligt, men om man säger så här, den andra delen har jag gjort 10 000 timmar. Det här har jag ju inte gjort så mycket.
Hur känns det att prata om någonting som man inte är van vid att prata om?
Det här låter ju också som en klyscha, men nu i efterhand när jag fått så många meddelanden och folk har hört av sig till mig, och alltså folk som jag känner hört av sig till mig och sagt att de känner igen sig och att de är glada att jag tog att jag gjort det här, att de skulle polisanmäla någon nu, och fått ett otroligt stöd i det, så känns det ju väldigt bra. Jag kommer inte prata om det här för resten av min karriär, förhoppningsvis. men det känns som en väldigt viktig del. Och om jag kan vara med och... nu kommer den här klyschen. Om jag kan vara med och hjälpa en kvinna. Nej, men så här. Jag tror att vi har kommit till en punkt. Att det, nu ska det fan till en förändring. För att man kan inte hålla på och skriva vad som helst till andra människor. Och nu får folk börja tänka efter vad de skriver. Det finns en risk att man blir dömd om man
trakasserar,
någon. Så att förhoppningsvis så sker det ju en förändring. Det är ju vad jag ändå önskar själv. Alltså, jag vill göra musik och kul. Jag vill inte läsa massa äckliga meddelanden från gubbar.
Skulle du vilja säga någonting avslutande, någonting till lyssnarna som vi ännu en gång vill lyfta fram, något budskap?
Nej, men jag skulle ju vilja sammanfatta ändå det som jag varit inne på, att så här, om man är med om det här, om man har råkat ut för att någon hör av sig mycket, det är sexuella trakasserier eller bara ovälkomna meddelanden, eller någon som är, du känner att den här personen är helt besatt av att höra av sig till mig, det här är inte normalt, så tycker jag att man ska polisanmäla. Och jag menar, mina 4000 meddelanden som vi räknade till, det var ju långt över vad som hade krävts för att det här skulle vara räknas som stalking. Jag tror att ju fler som polisanmäler, desto lättare kommer folk bli dömda. Det blir en praxis, och mitt fall var ju ganska nytt i och med att det var på internet. Han stalkade mig på internet och blev dömd. Så att för det första skulle jag ändå vilja säga till folk att de ska anmäla. Och ja, som jag sa innan, det är en lång och jobbig process att gå igenom. Men som jag sa innan, det är inget jobbigt som inte gör en starkare efteråt. Och jag tror att i och med att vi är i en sån tid just nu där internet har liksom... Just nu är det som en sån här tsunami. Det är som det är en tvättmaskin just nu. Allt snurras runt, och jag tror att snart kommer det stanna upp. Jag hoppas det i alla fall. Och att det blir lite uppstyrt på sociala medier. Jag kan ju fortfarande se på TikTok är det väldigt mycket hat liksom, till exempel. Jag hoppas att de kommer kunna styra upp det där snart. Och mitt, jag ska säga, något som jag egentligen tycker borde vara självklart, det är att man skulle skapa profiler med sitt bank-ID så att man hela tiden kan bli identifierad och dömd för sitt beteende. Jag vet inte ens om det är möjligt, men det hade ju varit det absolut bästa. Och sen skulle jag ändå vilja säga också att någon, om någon råkar ut för det här, så att de ska veta att de inte är ensamma. Och att det finns många bra poliser som ändå kan lyssna. Och det kanske är så att ja, det är svårt att bedöma, men vad som är stalking och vad som är sexuella trakasserier och vad som är olagligt och vad som inte är olagligt. Men man kan ju garantera att i alla fall få stöd och hjälp i hur man ska göra, till exempel. Mm.
Så det är värt att anmäla?
Jag tycker det är värt 100 gånger om. Och som jag sa innan, även om jag såklart hade velat vara utan den här händelsen, så känns det ändå som idag som en vinst. Så jag känner mig glad. Det låter ju konstigt att säga att jag känner mig glad, men jag känner mig glad att det jag gjorde var rätt. Och att jag faktiskt polisanmälde.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av